There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna till Galaxens bästa. Vi har precis spelat in podd på Bastard Burgers i Västerås. Det här blev 90 minuter surr. Härligt MMA-snack. Vi hade fullspäckat med gäster. Vi hade Jürgen Hamberg, Zlatko Ostrogonac, Anton Hellström från Söder Fight Gym kom dit. Vi hade grabbarna från Renji. Tedde var där, Fernando Flores, borgmästaren Anton Larsson, Sebastian Mellen Martinez och jag satt och pratade. Och tro mig, det kommer att komma djurfakta. Jag har däremot valt att dela upp det här avsnittet i två stycken delar. Ja, så ni kommer att få höra del ett här nu. Och så kan ni direkt när ni har lyssnat klart på del ett bara hoppa vidare till del två. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Välkomna till Galaxens bästa. Vi befinner oss på Bastard Burgers i Västerås. Det här är timmar, får vi säga. Det är natt innan. One more sleep, som John Annick skulle ha sagt, innan det är dags för fighting. Yes. Vi har Zlatko Ostrogonac. Yes. Vi har Jürgen Hamberg, the coach. Zlatko, jag börjar med dig bara. Du, yes. Invägningarna, jag var inte där, jag har inte sett, men både du och Jürgen har snackat om intensitet. Vem var värst?
Jag tror faktiskt Zoran mot Gegard. Från Inland. Jag kunde inte, jag hängde inte med vart de var någonstans. De var överallt i hela scenen. Vi fick hjälp av coacherna och tussade dem.
Jag skulle säga Hector Sosa, Karel Minassian var, det var nog den intensivaste, det starkaste vi har haft någonsin, skulle jag säga. Det var lite mer show här i på Sorans, men den här mellan Spanien och Ukraina, det var, fanns noll kärlek.
Ja, det kändes samma. Nej, det är sant faktiskt. Den var, jag kände att hjärtan höll på att slå igenom min hand, för fan, hur hårt det slog där.
Så ingen
var
humor, ingen kärlek, jag, bara rent, de vill käka upp varandra.
Jag hörde när de gick av scenen, det var så här, de stod och kollade på varandra och bara, tomorrow. Båda två sa samma sak. Jag tror Hedge gick inte i arenan och så var det klart. Så det kommer bli en superbra match där.
Men har de haft någon dispyt innan, eller är det bara att, nej, båda är här för att visa upp?
Jag tror båda två är extremt bra fighters. Jag tror inte svenska folk eller fansen fattar hur bra de här är. Vilken matchup det här är. Så jag tror det är mycket på spel här för båda grabbarna faktiskt. För att Hedge är väldigt hypad i Spanien. Karlen är en bra prospect. Så jag tror vi har en riktigt bra match här på svensk mark imorgon.
Vad huvudmatchen då? Samuel Bark, Alexander Löf, mycket hype. Två svenska, unga, nya prospects i gamet. Där var det mycket snack. Jag skrattade väldigt mycket åt Samuel Bark när han sa vad han skulle göra med Alexander Löf. Och sen skulle han take his daddy också, Tobias Harrila. Och det här är ju dina grabbar liksom. Hur känns det för dig som coach och promotor när du hör dem här?
Alltså, jag älskar den här typen av fighters som är verbala, som uttrycker det på det här sättet. De ger jävligt mycket energi, kärlek till sporten. Och jag tycker det är skithäftigt. Vi har en gedigen uppgift imorgon mot Bark. Jag vet vad Alex har för kvaliteter och jag vet vad Bark har för kvaliteter. Och jag kan inte säga att, jag menar, vi har satt den här matchen och ingen kan skylla oss för att vi ger våra grabbar lätta matcher. Men det är så här det ska vara. Jag ska inte kunna säga att så här går matchen, utan det ska vara en öppen bok liksom. Det ska vara en öppen fight. Jag menar, det är klart vi har strategier för att slå Bark. Och Bark liksom har sina strategier och imorgon får vi se. Vi får se om vi måste ta fram Daddy. Men jag ska säga, jag är skeptisk. Jag tror att lillebrorsan, han är tillräckligt för att fylla Barks lucka, om vi säger så.
På vägen upp hit, när vi har åkt bil då ifrån, jag med två stycken från Best Burgers, vi har åkt bil upp, vi har suttit och pratat MMA, vi har snackat fighter, då kom jag in på just Löf och så är det, han har skolios. Och det kanske inte alla riktigt som vet om det heller. Du har ju tränat med honom jättelänge. Hur skulle du säga att det gynnar honom kanske till och med?
Ja, men absolut. Om man säger skolios normalt kanske man ska säga är borde bli ett problem att vara elitidrottsman med så pass kraftig skolios. Han har ju överkommit det genom att säga, han har tränat fotboll tidigare. Han har tränat väldigt hårt. Han är otroligt explosiv i kroppen. Det tror jag inte har med skoliosen att göra. Men däremot har han ju fått en högersida som är sinnessjukt stark. Så hans höger, jag menar, ska jag jämföra Harilas och Lövs höger smocka liksom, så det är nog even Steven på dem, men det Harila har gifted, det har Löv i ett handicap, ja. Om man säger så då. Så att han slår som en jävla traktor med den där högerhanden. Han är väl i närmins kaliber liksom, på grund av sin skolios.
Men han röker inte 20 cig om dagen, eller 20, nej, vad är det, limpor om dagen?
Närmare minskad, eller? Han är med på en paket cig.
Han har blivit idrottsman, han har blivit lite idrottsman nu. Han röker bara och dricker måttligt.
Ja, men härligt. Men hur ser du på det då? Du som coach, att du har en atlet där som sticker iväg mellan ronderna och dammar i sig några cig och...
Alltså, har du varit på Balkan? ibland känner man att det går inte att förändra vissa saker. Och här är det bara att acceptera att han är den han är. Ja. Han är en unik talang. Men han har sina flås, det kan vi säga. Och det är att han super och han tränar kanske mindre än någon av mina andra killar. Men han har skärpt sig. Han är på väg åt rätt håll faktiskt.
Men ärligt talat, hur många fighters du ser som klarar tre ronder som honom? Fast han röker några paxig och super och allting. Så det verkar inte beröra han så mycket kanske.
Nej, jag tycker hans escapes från botten är bäst liksom. Det går bara så här att han kommer på att han ska inte ligga här. Och så reser han sig upp. Oavsett vem fan, om så Irman ligger på hans, så kommer han på att men nu ska jag upp. Och han kommer upp. Och han superröker och är egentligen inte elitidrottsman. Det är en unik figur.
Ja, minst sagt. Och nu kommer vi få se, det här är ju returmötet. Yes. Vad var det som gjorde att ni bokade det här returmötet? Och hur förberedde du din atlet som coach? Men om vi börjar med dig först i den
alltså,
frågan.
Alltså, det var mycket så här, vem vann? Vissa tycker Nermin vann, vissa tycker Fatih vann. Och det bästa är att göra rematch på det, så ja. För det var tight match. Det var tight match där. Nermin åkte ner i tredje ronden. Många gick på det där att han borde förlorat Nermin. Och vi tänkte så här, okej, men låt dem fightas igen. Det kan inte vara en dålig match. För att, helt ärligt, det är två strikers som väger 110 kilo. Och som kan slå. Alltså som har tekniken. Så den här matchen kan inte vara en dålig match. Så vi tänkte bara, vi kör rematch och får slut på det här. Vem som är bäst. Så vi får se vad som händer.
Ja, coach, berätta.
Jag skulle säga så här att eftersom Nermin är så ny i gamet så utvecklas man otroligt mycket i början. Så att jag skulle säga att det som är en disadvantage för Fatih, det är väl egentligen att han har varit i gamet länge. Hans utvecklingskurva är normal. Nermin har precis kommit in och i början utvecklas han väldigt mycket. Så det jag vill se imorgon det är att Nermin har börjat bli en MMA-fighter på riktigt. Och den utvecklingskurvan jag ser är ju... Han suger åt sig som en svamp och han utvecklas jättemycket om man säger i förhållande till många andra, just för att han är helt ny i gamet. Han är som en nybörjare, du vet, på ett år. Om de tränar med rätt folk kan de göra stordåd liksom. Och det är det jag ser.
En fråga här angående dina grabbar. Jag tänker på Soran, för vi kom in på hans match mot borgmästaren Anton Larsson senaste. Och Thomas säger det själv då, Thomas från Bästra. Men det var så coolt att se han verkligen kom in där och kickade på. Han var inte där för att förlora. Och det känns ibland som att jag tror att många tänker, ja men det här killen tar alltid matcher på kort varsel. Han är din söndagspromenad lite. Och jag fick lite den känslan av Soran i första ronden. Så tänkte jag, uff, Soran har en match här. Men i rondvilan, vad sa du för att någonting hände?
Nej. Han har ju gått över till våra kamrater i Stockholm.
Just det!
Så att jag sa ingenting.
Så var det. Sorry.
Däremot skulle jag säga att Anton Larsson är ju en av de mest underskattade, skulle jag säga, flygviktarna i Sverige. Och han får sällan förbereda sig för en match. Hade Anton Larsson haft 12 veckors förberedelse, då hade vi sett en mycket jobbigare match. Jag skulle säga att han bjöd upp till ett galet bra motstånd och... i princip vann första i min bok. Och sen Soran har ju alltid haft bra kondis och är förberedd liksom. Så att han lägger i växel två egentligen och är game i tvåan och Anton är trött då. Så att det finns inte så mycket kvar, men hade Anton varit fullt camp så hade det varit en jävligt spännande match.
100%. Så när ska ni boka Anton som har fått fullt camp här?
Alltså vi får se, vi får kolla på det. För han förtjänar ju
han förtjänar.
Nej men alltså när ja. Fan bor
Nej men han jävla skulle bestämma inte allt.
Nej men han förtjänar ett fullt camp. 3 månaders förberedelse då kommer han vara livsfarlig. Ja. Helt övertygad.
Vad kan ni börja läcka från nästkommande gala? Har ni hunnit ens spekulera i matcher?
Nej, vi har en spikad datum och plats. Men
det är War Room i Västerås,
kan jag säga.
Nej, men ni har ju rätt som i UFC, The War Room. Där har ni redan börjat.
Vi är redan igång. Det är spikad gala i slutet av sommaren.
Ja, det kommer bli en väldigt bra gala. Vi kommer kanske ha lite mer Stockholmsbaserade fighters. Vi kanske inte kommer att gå Västerås tungt fullt ut som vi brukar göra. Imorgon har vi ju 3. Egentligen 4 då, om vi räknar med Soran. Så jag menar halva kortet är i Västerås är nästan imorgon. Men i Solna kommer det vara lite annan setup. Men det finns ett par stycken som är bra i Stockholm med. Så att vi har redan löst det. Vi har många på gång. Det kommer bli raket.
Hur många galet till blir det här året?
2 till efter det här.
2 till efter det här.
Vi kör 4 i år.
4 år.
Nästa år förhoppningsvis 6 eller 8. Jag får se.
Shit. Ja, det är en virvelvind som är på gång här.
Den har varit på gång länge. Det är ni Stockholm har sitt och fattat det här.
Han är ju från ännu längre ner, Sebastian eller Mattias.
Nej, men alltså det är så enkelt. Det finns så otroligt många intressanta matchningar att göra. Jag menar, bara titta på som imorgon. Det är liksom, det är 9 fighter som ingen är given. Ingen är liksom enkel och han kommer vinna, så man kan sitta på vissa galer och rita 2/3 av kortet. Det är redan över innan man har börjat. Här kan ingen säga det. Imorgon kan fan allt hända.
Ja.
Jag sa en gång, jag tror att det var i en sändning, så sa jag det, att det händer grejer i Västerås. Det här är ganska länge sedan, och det var det som gjorde att du också kom till, då hette det Polivai Podcast, med det som öppet sinne idag då. Hur mycket har hänt på de typ 5 åren skulle du säga?
Oj, det har hänt både ups and downs, men jag skulle säga att den amatörscenen som vi byggde och tog över, där vi vart egentligen Sveriges bästa klubb 3 år i rad på SM-resultaten, vi fyllde landslaget med, jag tror vi var 6 stycken västeråsare ett tag i landslaget, de har ju gått över till pro nu. Ja. Och det är den frukten vi skördar. Vi har ett gäng nya som kommer nu då, som ska börja klass B. Och klass B och klass A nu då. Så att du kommer snart se ett nytt gäng som springer runt i ligan. Men vårat proffsgäng är ju... det är kul. Ja. Jag kollade till exempel, du gjorde din 10 i topplista. Som Martinez gjorde, 10 i topplistan, och hälften av dem är mina killar. Eller har varit mina killar.
Mm. Ja, det är bra jobbat.
Det är kul. Ja. Det är kul. Så att, jag tror det är mycket så här att den stil vi har gått in med från start. Jag har sagt att vi ska inte spela någon jävla taktik. Vi ska gå in och bjuda på show. Det ska vara showbusiness. Om ni inte har en sån stil, då kan ni typ dra åt helvete. Nej, men ligger man och är tråkig lite så här och inte bjuder upp till dans. Ja, men snälla, gör något annat. Kommer man in och är lite bäng och bara vill, du vet, bjuda upp till knäppa grejer, ja, då tycker jag att de är roliga att leka med.
Men vad hände med den här, du skrev ju en lång krönika på engelska där i MMA Times, den största MMA-tingen, där du sa att I like 5 rounds passive fighting.
Ja, passive grappling.
Ja, det är så jävla boring. Alltså jag vill inte, det jag själv inte vill se, vi sätter inte de matcherna på vårat kort. Har vi de här killarna som vi vet kommer det vara det här kommer bli 15 minuters tryckande, kontrollerande och ligga och småjucka på varandra på golvet. Dra åt helvete, du får inte köra.
Kolla kortet imorgon, helt ärligt. När var det senast vi såg så här bra matchmaking? Senaste 5 åren i Sverige. Helt med handen på hjärtat. Jag kommer inte ihåg någon gala förutom UFC.
Nej, jag minns typ förra FCR var det rätt bra.
Ja, men det är det. Det var bra. Men den här jag vet, jag vanligtvis när fight day kommer, jag det är inte så att jag inte bryr mig om matcherna, men jag säger skitsamma, jag är försöker trött, så jag vill bara att det ska gå över. Men det är första gången jag är pirrig, alltså, som ett fan efter 5 år. Jag känner mig så här, fan pirrig jag är för de här matcherna, för jag vill se de här matcherna. Så det känns helt rätt känsla för imorgon.
Kommer ni kunna se matchen då? Kommer du kunna avnjuta någonting?
Jag kommer ju vara i förberedelserna. Jag kollar så mycket jag kan. Jag kommer att kolla så mycket jag kan och jag kommer att få se så mycket jag kan emellan. Men jag ser inte hela matcherna. Man får inte njuta på hela matcherna. Man får inte se alla små nyanserna som man kan göra som publik. Men däremot har man ju pole position på sina egna fighters. Mm. Och det brukar räcka. Det är action, så det är kul.
Hur ser en dag ut imorgon för dig? Det jobbet du ska göra. Vad gör du? Hur förbereder du dig? Och liksom, hur ser strukturen och planen ut mellan alla fighter och så vidare?
Ja, men nu är det så här. Jag har tre fighter imorgon. Eller tre gubbar imorgon. Jag har satt, om man säger, andra coacher som har hand om... Varje fighter har en varsin kille som ansvarar för dem. Till exempel Tobias Harila tar hand om Löv. Adam Egno, som han heter, brottarcoachen, tar hand om Safi. Och vi har Alexander Lindgren som tar hand om Nermin då. Och då vet jag att de hela tiden har någon hos sig. Så de ska aldrig kännas ensamma. Vad de än vill ha så fixar de det. Och sen är jag liksom så här, glider emellan och ser till att fixar och trixar. Eftersom jag måste vara lite promotor och jag måste vara lite coach då. Så jag måste vara med när det är dags att coacha. Men samtidigt så händer det så mycket på galan som vi måste fixa och trixa med. Så min roll blir jävligt splittrad liksom.
Och då tar du söndagen till och sen kunna se i kapp också.
Söndagen, då brukar man vara som ett utblåst ljus. Det brukar kännas som att man värsta hangover. Man sitter bara med öppen mun och dreglar.
På väg till Arlanda.
Ja, är det på väg till Arlanda också?
Ja, men du vet, vi ska riva buren efteråt. Så ska vi köra hem folk till sina flygplatser och så vidare. Så att söndag kväll, då brukar man vara som en urvriden trasa liksom.
Ja.
Kommer ni kunna se UFC? Nej, men alltså den här galan.
Nej.
Kommer ni vara trötta?
Nej, alltså jag tror jag kommer hem och ska bedäcka. Det är det första som ska hända.
Ja, det finns nog inget kvar.
Nej, det är alltid, ni får se det på onsdag.
Jag kommer inte kolla på MMA en vecka i alla fall, tror jag. Så det...
En viss mättnad infinner sig efter varje gala. Man är lite så här, edgy och lite... Man vill inte prata MMA.
Ja.
Nej, men fan vad härligt. Men vi är ju jättenyfikna på att höra mer om den kommande galan. Men vi får helt enkelt hålla ut lite, känns
yes,
det.
Yes. Vi kommer ut inom ett par veckor.
Ja, men då jävlar.
Yes.
Vi ska se här. Vänner Martinez, välkommen. Du, jag tror att det finns... du har en publik här som vill höra dig droppa lite djurfakta nu. Så här kommer djurfakta på.
Ska du ha med
Sebastian Vänner Martinez.
Okej, så jag vet att alla har väntat på detta. Alltså, vi har säkert varit sådär ivriga. Det är sommar ute, heta känslor. Folk kanske känner för att gå på lite dejt och sådär. Och det kan man inte klandra för. Man kanske känner lite... Ja, i korthet för starkt ord, jag vet inte. Men vet ni vem som har den dödligaste kortheten? Det är illrar. Damillrar. När de går in i hetta... så produceras så mycket ämnen att de dör om de inte blir gravida. Ja, så där har ni det. Man kan faktiskt bli så kort att man dör om man är en illerhona.
Så. Shit, det där är det verkligen nya grejer att droppa.
Jag har nog varit nära den nivån, men inte så nära. Så det...
det känns som att Västerås har stannat upp.
Ja.
De tittar över de illrarna.
Så är man en illerkiller, det är när man inte fjädrar upp och hjälper till.
Ja, alltså det gäller att ställa upp. Om din illerbrud är sugen så får du steppa upp, annars kan det bli dödligt.
Det är logiskt.
Ja, verkligen. Verkligen. Men du, hur har det varit för dig då, Martinez, nu innan eller den här dagen?
Jag har...
Okej, vi gör så här. Vi tackar av Jörgen och Zlatko som måste röra sig. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack så mycket själv, Paul.
Härligt, tackar. Kul att få komma hit.
Och vi ser fram emot galan imorgon. Det ska bli jättekul att sitta och kolla live och bara njuta.
Jag har sagt det förut, det är bara silvertejp på skallen, för annars har du hakan i knäna. Det kommer vara ett sånt jävla kort imorgon.
Det kan jag tänka mig.
Det är som Zlatko sa, som fan så skulle jag... Alltså,
ja.
Skulle fråga vilka i helvete har satt det här kortet. Sinnessjukt bra.
Vi har även Söders Fight Gym som står precis här. Så jag tycker att det är bara... Sätt er ner, grabbar. Joina oss här och surra lite. Anton Hellström, välkommen till MMA-podden.
Tack så mycket.
Lången, slår ner om du vill. Okej.
Han är en sån som gillar att se på.
Han gillar att slåss på det, helt enkelt. Han är mer för fightingen än det här.
Bara fight. Det ska bara fightas. Du, hur har uppladdningen gått för dig nu och hur mycket har du övat på att inte knäa?
Jag har övat skitmycket på knän.
Det är så?
Ja, faktiskt. Uppladdning har gått skitbra. Jag är i mitt livs bästa form.
Det är knänas positionering som är lite annorlunda.
Det är med det gången. Vi försöker lära oss nu.
Ja, exakt.
Så här, innan min förra match, jag hade aldrig slängt ett knä ordentligt i sparring. Aldrig. Bara det så här touchknä. Helt plötsligt i matchen blev jag en thai-boxare av någon anledning. Jag vet inte vad som hände. Men, det blev som det blev. Ja. Men ja, nej, den här gången det kommer vara bättre. Ja.
Har du kollat tillbaka på matchen?
Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Jag vet inte. Det kändes som jag snackade lite med dig tidigare. Det kändes lite som jag gick på moln typ när jag var på matchen. Det var inte riktigt... Det var mer som en rolig grej än att det var en fight för mig. Mm. Kändes det som då. Nu är jag mer taggad. Jag hade ingen nerv då heller. Det kändes jättekonstigt. Men nu är jag lite mer som man ska ha. Fighting-nerver. Man är mer taggad på en fight. Så det här, ni kommer få se en annan version av mig nu. En utvecklad. Mm. Ännu mer.
Du, om vi bara berättar lite om din bakgrund. För just nu så du går amatör med mamma.
Yes.
Snart hoppas vi på att få se dig bli proffs då. Men vad har du gjort innan det? Vad är liksom Anton Hellström-storyn?
Jag har boxats i, vad blir det nu, 10-11 år. Trefaldig svensk mästare. Ja, det är väl det. Så boxningen, det är min grej. Och nu boxas än idag. Det är inte bara MMA som gäller för mig. Regerande svensk mästare i boxning. Ja, och så med landslaget. Och sen har jag tagit över klivet till MMA. Det blev ganska naturligt. Kommit till Söders Fightium, bytte klubb från min boxningsklubb till Söders Fightium. Och så, det blev väldigt naturligt att jag körde på och testade en match bara. Nu är jag fast i det.
Jag älskar din humble brag. Så är du ett trefaldig svensk mästare i boxning? Yes. Som något. Som en liten grej.
Men ja, jag vet inte. Jag tycker jag förminskar saker ganska ofta. Typ såna grejer. Så här, svensk mästare och... Och så var det någon, jag siktade på OS, försökte komma dit om 2 år. Och det är också så här, om visst, OS skulle vara fett, men för mig är det också bara ytterligare en tävling. Sen i efterhand, då kanske när man är äldre, tittar tillbaka på saker och ting, okej, trefaldig, ja det var ju coolt. Men just nu så är det bara så här, jag är in i en bubbla och tycker inte att jag har gjort så jävla mycket än. Men jag har mer att ge helt enkelt.
Vad var det som lockade att ta ändå klivet över till MMA som du har gjort?
Jag har haft en relation och känt Davan, eller inte Davan, Davan är min coach, min boxningscoach förresten, men han har haft en väldigt bra relation till Thomas Haranen då, som äger Söders Fightium, head coach. Och jag har känt Adam Westlund väldigt länge. Och så har det alltid varit lite surr, så här, ja det skulle vara kul att testa. Och så blev det helt enkelt, det blev lite ett klubbyte som kom ganska behövligt för mig. Och då började jag träna mer på Söders Fightium och sen blev det helt enkelt bara, ja men vi bokar en match. Så det blev så. Så det var ingenting som jag hade planerat så egentligen. Det kom bara av farten. Men nu sitter vi här. Ska göra min andra match på FCR också. Jag måste börja köra mer ligatävlingar måste jag säga. Jag ska inte bara köra för de här stora tävlingarna. Man får inte bli så här, ta åt sig åt huvudet och bara köra för de stora galerna.
Det kommer vara lite annorlunda när du kör i någon gympasal.
På Nexus typ. Ja, nej, det är skitkul att få möjligheten att köra på de här stora galerna också. Där.
Hur är hypen i Gävle då?
Den är ganska stor faktiskt. Ja, de uppskattar kampsporter. Speciellt med mig, Adam Westlund, Christian Stigenberg och så, som inte du vet Paul, men Emil Harrison också en otroligt bra boxare. Mycket kärlek får vi av Gävleborna och de älskar fighting. Så det uppskattas mycket.
Jag menar detta i den allra bästa bemärkelsen, men som du säger, det finns en väldigt stark kärlek till kampsport i Gävle. Jag skulle säga nästan lite kultaktig och som sagt, i den bästa bemärkelsen. Gävle-fansen följer, de stöttar liksom, det är verkligen hardcore-fans.
Absolut, det är som nu, jag tror vi från klubben förbokade lite så här biljetter. Jag tror det blev upp till 50 biljetter och då körde vi det bara på, alltså vi kom ut tre dagar sedan att vi skulle börja säga, ja men vi åker tillsammans. Så då fick vi iväg 50 eller 60 biljetter tror jag. Så det är mycket folk från Gävle som uppskattar, de kommer, det är som du säger, det är nästan som en liten kult. Yeah. De följer med vart vi än åker och det är skitkul.
Hur ofta går du ut barfota i skogen och dricker kaffe med smör med Adam?
Det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt. Vi får se om det kommer hända. Men ja, Adam gör sin grej i alla fall. Jorda sig och sådär. Ja, Adam är skön.
Hur sprider sig en sån sak på klubben? Är Adam unik där eller är det någonting som fler börjar testa?
Adam är unik med det, ja. Det är inte så många mer som går ut och jordar sig. Nej. Men det ser på hans Instagram. Han är speciell, men han är jävligt skön. Jävligt rolig. Så Så det,
ja. Ja, för jag höll på med street workout för massa år sedan och sen började jag köra yoga. Alla bara, bror, varför kör du yoga för? Sen 5 år senare, bara, du, vad kan jag hitta yoga-grejer att testa?
Kanske kommer. Alla kommer börja fråga, Adam, hur fan gjorde du det på bästa sätt då? Vad har du i ditt kaffe?
Ah, shit. En sak jag undrar, du har ju upplevt både MMA, eller du håller på att uppleva MMA-bubblan, du är väldigt bekant med boxningsbubblan. Givetvis vet du vad som skiljer sig mellan sporterna, men när det gäller media, fans, allt det här omkring, vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan boxning och MMA från ditt perspektiv?
Ja, svenska boxningen så kan jag snacka om då. Det är väl att det inte finns någon hype bakom det egentligen. Så här med media, det Paul gör, det är Käftsmällspodden, alltså flera andra poddar och FCR till exempel. Alltså, det finns inte i boxningen. Det är mer bara att de ska bara tävla på. Det läggs inte ut så mycket, det ska inte ut någonting. Vill du ha ut någonting så får du lägga ut det själv. Kontakta tidningarna själv. Så fort innan jag gjorde min första MMA-match, bara folk började rykta om det, så började jag få in mer folk som ville sponsra mig. Och då har jag boxats i 9 år innan det.
Oh, fan. Det är så och pass
fått,
god skillnad.
Ja, och fått några sponsringserbjudanden såklart. Men med MMA kom, då var det, det märktes, var det en stor skillnad. Mm. Så det är, alltså, boxning Sverige måste steppa upp ordentligt med det här. Med att visa vad de har för talanger. För vi har duktiga boxare i vårt land. Ja. Och de... Nej, jag vet inte, ligger efter stort med just det här med median och med större galer.
Jag hade ju med Vatsi Vartanian som vi gjorde med Mapo. Jag vet inte om du har lyssnat på den. Ja, för han verkligen kritiserade. Han sa att han bara, jag vill inte jobba med dem längre. Nej. De behöver steppa upp och de behöver förändra gamet. Så det är ändå intressant att höra dig också säga samma sak. Du är ju ändå liksom en fighter som fightas åt dem. Mm. Och att det är... Ja, att
problemet är väl att det inte finns en Paul och Sebastian i boxningsvärlden i
Förmodligen.
Sverige.
Det är väl det, ja.
Men den stora frågan är ju då egentligen, vad är det som gör att vi alla finns i MMA och inte i boxningen? Det är ju det som är lite konstigt, egentligen.
Ja, jo.
Men det känns som att boxning dippade ett tag, liksom, när det inte fanns några riktiga stjärnor på samma sätt. Alltså, visst, Canelo och Mayweather har ju väl funnits ett bra tag, men jag vet inte, alltså 90-talet, Mike Tyson ägde, alltså, jag minns när jag växte upp på 90-talet, alltså det, även jag som inte följde boxen, Mike Tyson hit och dit. Och sen så, nu i och för sig har du kommit tillbaka lite grann tungviktsboxning, men det känns som att det var någon period däremellan där det saknades dragningskraft, stjärnor på något sätt.
Ja, det håller jag med om. Och det är lite, det är för mycket politik i boxningen. Fighters möter inte varandra och det tar flera år för dem att ens få en match. Till exempel nu har vi Terence Crawford mot Errol Spence som man har velat sett i 3, 4, 5 år nu. Möt varandra för fan. Boxare är för rädda för att tappa sin förlust. Torskar du mot den bästa, då, vad har du att skämmas över då? Ingenting. Torskar du mot en som inte är den bästa, ja, då kanske du har någonting att förlora. Men så länge du möter den bästa, ja, all respekt.
Du som boxare och MMA-fighter, vad tänker du när du ser tweets från en viss person till Canelo och säger let's fight? Jag syftar på Kamaru Usman. Vad tänker du då?
Ja, det är så, alltså payday som Canelo säger. Det är payday. Men det, alltså jag vet, och sen kallar han ut Canelo och sen säger han vi kan möta sig MMA också, men vad fan. Jag vet inte, det är två helt olika saker, men de vill ju ha betalt såklart. Ja. Och vem kan klandra dem för det? Men det finns, alltså Canelo skulle kunna vinna med en hand bakom ryggen mot Kamaru Usman. Ja. Utan tvekan. Enkelt också. Väldigt enkelt i boxning. Mm.
Och jag fick frågan av ett MMA-fan som är ett stort fan av Usman. Och då säger han, men varför tror du att Usman förlorar, Paul? Och då frågar jag dig, varför kommer Usman förlora mot Canelo?
Ja, att han inte boxas helt enkelt. Det är som, varför skulle en, vet jag, en bandyspelare får stryk i hockey av en hockeyspelare. Det är två helt olika saker.
Jävligt bra analogi där faktiskt.
Ja, men det känns lite så.
För jag gjorde det, jag skiftade frågan till honom. Då sa jag bara, tänk dig att Canelo brottas i ett år. Tror han vinner mot Usman? Han bara, nej, det är klart han inte gör. Jag bara, nej, men där, du svarar på frågan själv då vad gäller
det
andra.
Bara för att det är lite slag också i MMA så har inte det någonting med saken att göra, alltså med boxningen. För boxningen är en art i sig. Yeah. En helt annan sak.
Vem tycker du har bäst boxning i MMA just nu?
Svårt. En av dem åkte på stryk förra helgen, Rob Font.
Han har
ju otroligt bra boxning, men han saknar kanske lite power och växlar upp lite för lite. Växlar sitt game, varierar. Mm.
Det är bra. Svårt också i MMA, för jag håller med dig. Jag tycker Font har väldigt bra boxning, men det är som att de här lite spexiga grejerna som finns i MMA, spinning back kicks och flygande knän och sånt, man kan inte skydda sig från det i när man kommer från boxning.
Inte på samma sätt, nej.
Mm.
Så. Ja, nej, jag vet inte.
Jag tänker också, vad tänkte du Connor och Mayweather-matchen? Hade du någon speciell tanke inför den eller var det bara...
Jag var bara förberedd på att Mayweather skulle göra exakt vad han ville och att han är ju en underhållare av rang. Och jag vet, han vill inte avsluta tidigt för vad han vill ge fansen det de förtjänar. Och sen att folk tyckte att det var... Ja, Connor gjorde det jämnt och han vann ett par ronder. Ja, men när Mayweather ville stoppa det, då stoppade han det.
Jag gör det jämnt när jag brottas med min brud. Liksom det.
Ja, exakt. Du sätter inte och du spöar inte henne direkt. Nej. Du gör lite jämnt, ja.
Bara om du skulle säga något bara, typ, aha, är det så?
Nej, men ja, precis. Det är lite så att han gjorde vad han ville där.
Yeah.
Det är som jag ska boxas med syrrans son som är 7 år. Lite så faktiskt.
Men han kanske har sett en Kamaru Usman instructional i boxning och då blir det knas.
Precis, alltså. Exakt.
Men hur ser det ut på Gävle, på Söders Fight Gym? Hur ser det dagar ut och träningar och sånt?
Nej, men sparringen kör vi tisdagar, men resten är det är mycket jiu-jitsu, mycket thai-boxning, mycket brottning. Vi har otroligt bra brottningstränare, MMA-tränare. Och det är hård träning varje dag med Adam Westlund, Christian Stigenberg, Raham, Arsen, Nina, you name it. Vi har så många fighters som är så otroligt duktiga och pushar varandra. Det är som kamratskap på Söders Fight Gym också, att det är lite familj där, hela klubben.
När kommer vi se Adam Westlund igen? Alltså jag har en feber. Och doktorn sa, du behöver mer Adam Westlund i ditt liv.
Alla behöver mer Adam Westlund i sitt liv. Ja. Så snart som möjligt hoppas jag att Adam är tillbaka. Har en liten halvskada hit och dit nu, men han tränar på som aldrig förr ändå. Och det är det Adam gör. Han, oavsett vad, han tränar hela tiden. Hela tiden.
Mm.
Så att, så snart som möjligt är han tillbaka.
Ja, det ser vi verkligen fram emot att se. Fan, det var någonting jag tänkte på här vad gällde just boxning och MMA. Ja, precis. Det var en grej som jag och Vatche pratade om. Bästa sätt, enligt dig, att överföra boxning till MMA. Hur skulle du säga att det är?
Bra fråga.
Ja, riktigt bra fråga. Ja, alltså man kan ju inte heller... Alltså, just i början för mig så var det lite så här, man tror att man kan ducka och rulla slag och sånt som man kan i boxningen.
Mm.
Jag har rullat in några huvudsparkar kan jag säga. men alltså man får korta ner allting lite grann. De raka slagen funkar, kroppsslagen funkar bra och det största skillnaden är ju fotarbetet. Att fotarbetet, jag får inte hata på mig här, men det finns inte lika mycket i MMA. Det är inte lika bra fotarbete. Så boxarna har en jäkla fördel med fotarbetet. Så om du kan föra in det, och det jag brukar försöka göra, implementera en bra jab och ha ett bra fotarbete och ta allting därifrån. Och sen, det är så jävligt bra fråga Paul. Du satte mig på lite. Jag har varit lite ställd här, men ja, det är väl, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det, men just väl det.
Hade det funnits ett enkelt svar hade det nog funnits jävligt många boxare som hade hoppat
exakt,
där. Jag har ett påstående. Och du får säga hur sant eller hur falskt det är. Nate Diaz tycker jag också är väldigt bra boxning. En av mina absoluta favoriter. Här är påståendet. Om man går tillbaka till Dark Age MMA. Inga handskar. Inga tider. Det går helt enkelt först till avslut. Under de reglerna är Nate Diaz pound for pound farligaste fightern i världen.
Nej.
Inte.
Eller just nu menar du?
Ja. Yeah. Vi såg vad som hände mot Leon Edwards. Han förlorar...
Snackar du MMA-världen?
Ja, yeah, MMA.
Okay,
han förlorar 4,5 rond mot Leon Edwards sista minuten. Han är den som gör mest
skada. Han kan ju ta slag som ett spöke. Yeah. Alltså det är... Jag vet inte. Jo, förmodligen då. Ja.
Right? Yeah.
Ja, visst. Ja.
Där har vi det.
Okej, en till antingen eller. Vem spenderar du hellre 24 timmar inlåst i ett rum med? Mike Perry eller Sean Strickland?
Vem väger minst av dem? Mike Perry, va?
Ja,
Mike Perry. Han skulle kunna släcka enklare. Om jag blir tröttna på honom.
Båda två känns ju sådär lite lagom...
Men de är lite crazy båda två.
Ett par skruvar lösa liksom.
Men okej, om jag ska bara tänka att jag ska sänka någon av dem. Men,
alltså typ om vi Sean försöker Strickland, ta bort hotet om våld.
Sean Strickland tror jag. Intressant snubbe.
Ja, intressant lite... är väl operativa ordet.
Inte Nej, det ska vara kul att ha en diskussion med honom. Sitta, fast kanske ett
Fast det känns lite... Alltså, Sean Strickland känns som att han är en dålig dag iväg från en massskjutning.
Ja, jo, 100%. Han kommer ju göra något sjukt. Ja. Alltså, det känns det som. Han kommer förmodligen göra något sjukt någon dag.
Ja.
Han har ju uttalat att han vill mörda någon, men man får ju hoppas att han håller sig ifrån den
det.
Lilla känslan.
Och sen, då kanske man sitter och skrattar här åt det. Och sen om 10 år kanske vi säger, hur fan kunde vi skratta åt det där? Varför stoppade vi inte undan han?
Jag brukar alltid hype upp mig själv, I predict these things. Jag hoppas inte att jag bara, I predict these things. Det är en helt annan klang till det.
Vad tror du om, för nu när vi ändå är inne på Nate Diaz, det ryktas ju om att Khamzat kommer att möta Nate Diaz. Vad tror ni båda om den matchen? Vi börjar med dig.
För det första, jag tror inte att den blir av. Men jag ser inte att det är en bra match för Nate. Nej, jag tycker det är som att... Nej, jag vet inte. Khamzat är för hungrig för Nate just nu.
Och, jag skrev en artikel på MaximumSports.se som jag kan läsa. Jag skrev det är en rakt av dålig matchning. Det är en dålig match. Khamzat, det enda han gör är tar en enorm risk. För att tänk så händer en sån Leon Edwards-situation. Och så tänk om han förlorar mot en 37-årig Nate Diaz.
Orankan.
Som har vunnit en match av sina 5 senaste. Sämst. Och sen Diaz, varför han? Det är hans sista match på UFC-kontraktet. Vi vet att han har beefat med Dana White. Helt ärligt, detta känns bara som Dana Whites sätt att bara typ, vill du härifrån? Tror fan du ska få dörren, du ska få fönstret.
Får liksom. Han en Tony Ferguson-treatment just nu som får möta Michael Chandler?
Det är
jag gillar blickarna. Nej.
Det är det synd att man inte får med de här typ ögonen i poddform. Men nej, såg ni countdown med Ferguson Chandler? Jag blev fan ändå få tillbaka den här känslan. Vet ni vad? Kanske ändå Ferguson.
Jag har fått den känslan också.
Yeah.
Men jag hoppas på Ferguson. Alltså, hjärtat säger Ferguson, men hjärnan säger Chandler. Vi har nog brutalt
avslut. Förtjänar inte han en sista vinst liksom, på något sätt?
Jo, han gör ju det på något vänster. Men han... Alltså, jag vet inte. Jag... Hörde ni på... Du hörde ju presskonferensen. Jag vet inte om du hörde den. Han sågade ju ljudet väldigt hårt och allt det där. Jag pratade om det här i nyhetssvepet idag. Mm. Och då, liksom det jag reagerade lite på så här, jag hör honom i allt han säger om pengar och allting. Men sen reagerade jag på Conors tweet. Då Conor säger det, nu bränner du broar igen liksom. Yeah. Du byter camp och du byter allting liksom, promotion och allting 4 gånger per år i princip då. Att du kanske måste börja titta på dig själv. Och då slog det mig att han är en unik människa alltså. Han är ju unikare än Adam Mesklund om man säger så. Han är ju väldigt speciell och jag tror att han är väldigt svår att arbeta med. Tror ni att det kanske ligger problem där, eller är det bara så att han aldrig får den här bra treatment som man säger?
Alltså, man kan ju inte neka faktumet att han är förmodligen en av de konstigaste människorna som har klivit in i UFC-buren. Jag kommer aldrig glömma hans... Alltså, jag vet inte ens vad frågan var, men han bara typ, this is a rat race, but I ain't no rat, I'm a turtle, ninja turtle, my favorite's Michelangelo, but... Vänta, jag har så många frågor om ditt svar liksom.
Hur kommer han igenom testerna?
Ja.
Drogtester, va?
Han står liksom slår armbågen mot en metallpelare. Man bara, homie, varför?
Jag garvar mycket åt den där du la upp idag med att han slipade sin armbåge på riktigt slip.
Nej, men alltså kolla, han har varit en company man. Det kan man inte neka. Han har ställt upp i tuffa situationer. Han fick sin interimtitel fråntagen när han var skadad på ett ganska orättvist sätt. Han har steppat upp på kort notis och tagit motståndarbyten och sådana grejer. Och sen så har han inte riktigt fått den utdelningen som han känner att han förtjänar. Sen om den utdelningen han känner att han förtjänar och den utdelningen han faktiskt förtjänar. Om det är, det kan nog finnas lite av ett glapp. Mm. Så jag kan förstå honom utan tvekan. Tack för att du räddade min mobils liv. Jag kan förstå hans missnöje. Det kan jag genuint. Och det finns ett par gånger där UFC har fulat sig. För samtidigt, liksom i slutändan, vad mer vill du ha från nu? Alltså okej, mer pengar. Visst, jag tycker alla MMA-fighter ska få mer pengar oavsett. Okej, slut på den diskussionen. Men liksom, vad mer ska UFC göra egentligen? Alltså, vadå, Michael Chandler är en jättebra match. Vad mer liksom?
Vad tror du om huvudmatchen imorgon?
Våld.
Ja, våld alltså. Nej, jag tror på Oliveira. Ja. Jag tror det. jag trodde att han skulle få stryk av både Poirier och han mötte han innan Chandler. Men han har bevisat hjärta som Gaethje säger att han inte har.
Vem ställde den frågan till Oliveira om hans hjärta?
Ja, just ja. Men det är en våldsam match kan det bli. För Gaethje slår hårt, men Poirier slår också hårt. Chandler verkar också slå hårt. Sänkte Hooker. Vi får se. Jag tror på Oliveira. Jag tror det kommer bli ett krig.
Ja, det är väl svårt att säga någonting annat än att typ det kommer inte gå till domslut.
Nej.
Någon blir släkt, avslutad, strypt på något sätt. Och jag tror ändå att Gaethje har lite mer power än både Chandler och Poirier. Alltså det är svårt att mäta sånt såklart. Men det känns lite så. Men det är typ vapnen i Oliveiras arsenal är för många.
Ja,
för precis. Många. Det, och hans thaiboxning blivit så bra.
Som när han sänkte Chandler med kroken. Där. Yeah. Alltså tekniken var ju perfekt. Höger handen satt exakt så som boxning. Clean boxningskombination på honom.
Yeah.
Nej, Oliveira har vuxit otroligt. Men det är väl inte bara i mina ögon, i allas ögon.
Yeah.
Under hans karriär.
Du påpekade sist, alltså typ, han är typ, vad är han, typ 30?
Ja, alltså, han är typ så här 31 eller 32. Han är
jätteung. Ja.
Han är som Fury. Ja. När man tänker att Fury ska vara Tyson Fury då. Tänker att han ska vara 40 närmare. Så han står 32 bast.
Det är galet. Och för tungvikt är det typ 18.
Ja, precis.
Tack så jättemycket.
Ja, men det är sjukt det där. För att när folk har varit med i game så länge. Då upplever man att de ska vara. Jag tror typ att han skulle vara äldre än mig. Liksom. Jag följer ju fan 44 här om några månader. Vilket är bara galet. Men... Och det är det som är så sjukt när man har följt de här så många år. Det är samma som med Calvin Gastelum också. Det är den här killen att vad fan, han måste vara närmare 40. Som, vad fan, han är inte ens 30 i den där jävla. Så han debuterar i UFC som 13-åring och kört på. Men när vi är inne på UFC, liksom, har du några fighter som du själv kan bli, som du säger, ja, men lite inspirerad av kanske, på hur de fightas, hur de rör sig där inne? Och...
För det mesta Peter Jan. Men det är
hans
väl också,
boxning också.
Den är clean. Men det är väl också det, för han är ju otroligt bra boxare. Så det är väl därför jag lockas till han. Jag gillar hans stil, hans brutalitet. Och kroppslagen, boxningen överlag. Tråkigt senast, men...
Vad tyckte du om den matchen egentligen?
Det var jämnt, väldigt jämnt. Man kan inte klandra någon om de ger den till Sterling. Men jag själv kände att Jan vann den. Men det är som den... coin toss. Alltså, var en väldigt jämn match.
Alltså, jag var
imponerad
så...
av Sterling dock.
Ja, faktiskt.
Jag trodde han skulle bli betalt.
Ja.
Slaktad den matchen.
Verkligen.
Men nej, han gjorde det bra. Jävligt bra.
Jag kände också det. Typ, efter att jag hade sett matchen så kände jag Jan. Men sen så när jag gick tillbaka så bara typ rond för rond. Jag fick under det till 3-2 till Sterling. Men den första ronden är fortfarande jämn. Alltså, det är typ... Om någon säger att jag tyckte Jan vann första ronden för så. Jag kan inte säga att typ, du är en jävla idiot som inte kan MMA. Jag bara typ, okay, vet du vad? Det är ett bra argument. Liksom. Det är...
Otroligt jämnt.
Ja.
Men där vet jag att det är i boxningen. Då brukar man ge det till mästaren.
Yeah.
Fast i och för sig, Sterling var ju mästaren.
Exakt.
Just det, Sterling var mästaren. Jag säger bort mig själv. Ja.
Jag snackade med någon... Fan, vem var det? Var det... Bark kanske, det var någon jag pratade om thai-boxning, och så sa de det att oftast i Thailand, det kan vara jättejämnt, men typ den som avslutar starkt brukar vinna liksom. Så många som säger till deras fighters, men sätt allt på sista ronden liksom, och jag menar, det är många gånger man lämnas med den känslan, att men vadå, det var ju klart att han vann, för liksom, bara kolla när han avslutade, men sen så går man tillbaka och bara, okej, ska man kolla rond för rond, 10-9, alltså 10 point must system ändå liksom. Det
är så, man minns ju bara det senaste man såg. Ser du en fighter få stryk sista minuten, att han nästan håller på att bli avslutad. Oavsett om man har vunnit hela matchen innan. Kolla Leon Edwards såg att du började ge mig någon blick. Jag tänkte det är någonting. Men till exempel den matchen där.
Tänk hur många fans som tror att Diaz vann den matchen.
Precis, sett på YouTube där sista minuten.
Jag gick igenom i det idag när jag körde nyhetsvebet. Så är det, vi vet att Diaz, har han bara 10-15 ronder på sig, någon gång kommer han att vinna liksom. Han kommer att ha bättre kondition i sin motståndare, tro mig. Minut 100, då jävlar, då faller de inte alltså.
Och är det inte då kommer det minut 105.
En sak jag undrar är, när ska vi få en svensk bodycop-film där du och Narmin löser brott, ouppklarade brott i Sverige? För att jag känner att er som duo hade fan sålt hur mycket som helst.
Shit, den var bra. Det får du pitcha till någon. Jag är på. När som.
Shout out till Fall Forward Media, Adal och Kadir. De kan filma bra grejer. Här har jag en idé till er.
Shit, Narmin alltså. Vilka stjärna.
Alltså visst är det galet hur snabbt Narmin har vuxit fram till att bli typ en av de mest omtalade fightersarna i Sverige.
Ja, och det som var så kul att när han kom in på MMA-scenen så hörde jag så otroligt många som trodde att han, att det var en karaktär. Men jag sa, jag har känt han länge sedan boxningen. Alltså, det är inte en karaktär. Välkommen. Välkommen till Narmin Show. Det här är Narmin. Det är så han är. På kamera, utanför kamera, på micken, utanför micken. Det är exakt samma.
Har du anammat hans träningsstil, det här med att röka mycket?
Att röka och inte typ... ärligt ska jag inte säga för mycket, men nej. Jag tänker, jag kör på min egna grej och ser, det har funkat än så länge för mig, så att jag kör på den. Narmin kör sin grej. Nej, men jag tror skämt åsido så tror jag Narmin, om han skulle verkligen förstå vad han kan få ut av det här, nu kanske han verkligen har gjort det än, men han är 3-0 idag innan matchen som är 7 maj då. Kan vara 4-0 efter den. Får han 2-3 vinster till, har du 5-6-0 som tungviktare, så är du väldigt intressant för väldigt mycket. Så jag hoppas verkligen att han dedikerar sitt liv till det ordentligt, att köra fullt ut för det här. För han skulle kunna komma sig, alltså UFC 6-7-0 som tungviktare, UFC, de är väldigt intressanta.
Jag tycker man har sett vissa fighters, speciellt under pandemin när det kanske var svårare att få fighters från utomlands. Fighters som kom in i UFC som uppenbarligen inte riktigt hörde hemma där.
Absolut.
Som hade records som man bara, ska du kanske inte gå en 3 matcher till först?
Kanske borde kört på FCR innan.
Ja, exakt. Men jag tror faktiskt, som du säger, alltså, i tungvikt, det går snabbt. Ja. Får han 5-0 alltså, och sen någon blir skadad i UFC,
det... där har vi chansen.
Ja, verkligen. Mm. Men typ han, vad heter han? Rocky Martinez. Han som hade typ ölmagarnas ölmage. Samma där, han hoppade in på kort notis och han hörde inte hemma där, blev ganska snabbt utkastad. Jag menar typ någon som Narmin med den personligheten, han hade kunnat få ett par chanser tror jag, även om man hoppar in på short notice och kanske inte vinner först då.
En fråga här. Bare knuckle boxing. Vad säger du om det? Det är ju också det är inte nytt, men om vi säger för nutiden så är det ändå ganska nytt. Att det har börjat blomstra, det börjar dyka upp mer. Vi har dels Bare Knuckle FC som håller på att explodera. Sen har vi ju andra som är lite underground, som är King of the Streets och sånt. Tittar du någonting på den scenen?
Nej, jag såg... eller såklart, jag har sett lite grann. King of the Streets har jag kollat på lite grann. Mest Bare Knuckle Boxing har jag sett. Men det är väl... när du är pensionerad och har gjort din karriär så går du över dit ungefär. Och det är väl, alltså det ser så brutalt ut, för du kör utan handskar och du spräcker ju upp så otroligt lätt. Men nej, det är ingenting för mig. Det är mer boxning, MMA och thai-boxning med MMA-handskar. Det är det där gillar jag.
One FC-stil.
Precis, exakt.
Jag älskar hur de gör det. Jag vill bara, som du säger, det om Bare Knuckle. Jag läste en tweet som jämställde Bare Knuckle med porr. Att det typ... man ska helst inte sådär skylta med det så mycket. Man drar ner persiennerna när man kollar på det. Kanske viskar lite grann. But yeah, det känns lite fel på något sätt. Liksom. Man har kommit så långt i typ boxning och kampsport. Och sen så typ tar man många steg bak.
Ja.
Buren eller ringen är ju så liten som mänskligt möjlig. För att nästan tvinga fram hets.
Ja.
Och jag vet att promotorn uppmuntrar bråk och sånt på presskonferensen.
Det ser inget bra ut utåt.
Det är det.
Och sen beblandar folk då och tänker att det är samma folk som i MMA-världen och boxningsvärlden. Och så får du skit därifrån. Vi behöver inte det, framförallt inte i Sverige. Vi behöver absolut inget sånt tycker jag. Men folk gillar ju att se på det. Alltså, det kan man inte förneka.
Men när man kör förbi en bilolycka, man tittar. Det är så det är.
Blir det en fight här inne nu, vi kommer kolla. Allihopa kommer kolla. Det är en fight på läktaren på en fotbollsmatch. Vart kollar folk? På läktaren där fighten är. Men ja,
Jag minns jag kollade Super Bowl ett år. Fan, alltså det är världens tråkigaste, för att det är typ reklampaus var 20 sekund. Men sen så blev det ett bråk mellan spelarna och då jävlar kom jag igång. Jag bara, oh, och till och med de andra som jag kollade med som var fans av amerikansk fotboll, de kom också igång lika mycket.
Det är som hockey.
Jag skulle precis säga det.
När är folk som mest hypade på en hockeymatch förutom när det är mål?
När
det är slagsmål.
När handskarna åker bort.
Cred till alla enforcers. Alla enforcers där ute, speciellt på typ 70-80-talet när hockey var som mest våldsamt. Hatten av till er alltså.
Hade du några fler tankar här om din egen karriär? Du pratar ju här lite om OS och liksom boxningen och allt det där. Hur balanserar du upp det? För då vi har precis konstaterat att boxning är en sport, MMA är en helt annan sport.
Just nu så är det mer fokus på MMA. Det är lite periodvis. Ska jag boxa, så har jag en boxningsmatch planerad, då boxas jag mer. Men varje gång som jag har, om man kan säga så, tagit tid från boxningen och kört mer tid på MMA 2-3 månader och sen kommer tillbaka till boxningen, så känner jag att jag har utvecklats ännu ett snäpp i boxningen av någon anledning. Kanske för att man tar lite tid bort, gör någonting annat, men ändå tränar kampsport, och sen hittar man lite nya sätt och det känns bättre så. Otroligt många som säger att det inte går att köra boxning och MMA samtidigt. Fortsätt, säg det. Jag kommer motbevisa det. Så att för mig har jag bara utvecklats av att hålla på så här faktiskt. Och det låter väl kanske konstigt för någon som lyssnar, men nej, jag har utvecklats ännu mer i min boxning genom att hålla på så här. Känner jag själv i alla fall.
Det kanske är som du säger, det kanske är bra ibland att ta en paus från någonting. Det är egentligen det, som att plugga.
Ja.
Du kan inte plugga 7 dagar i veckan, varje vecka, varenda månad och hela tiden. Det blir korvstoppning. Mm. Men sen när man liksom kliver därifrån, låter allting, då börjar helt plötsligt pusselbitarna att falla på plats bara. Och då blir man helt enkelt bättre.
Som du säger, ursäkta att jag avbryter. Pusselbitarna faller på plats. Det är lite det jag känner när jag kommer tillbaka till boxningen efter att ha hållit på med MMA. Mest fokus på MMA en tid. Och sen kommer jag tillbaka till boxningen. Oj, det känns så här bra. Oj, alltså svårt att förklara, men...
Men då är det intressant. Känner du likadant när du kliver tillbaka till MMA?
Ja, likadant faktiskt. Så att, jag vet inte, det låter kanske konstigt, men för mig känns det så.
Perspektiv är guld värt. Alltså jag pendlar ju mellan typ Malmö och Los Angeles, som jag ser som mina två hemstäder. Och jag får alltid en ny sorts uppskattning för den andra när jag är ifrån. Liksom. Så.
Och det är därför han kommer stanna på Island. Det är en
mellangradet.
I can't decide! Islander!
Vad tycker du om wrestling? Alltså WWE och sånt.
Kolla skitmycket på när jag var liten. Men det kanske alla gjorde när de var små. Nu kollar jag ingenting alls.
Hade du varit öppen till att göra något sånt? Hey, Tyson Fury har gjort det. Cain Velasquez har gjort det. Det är många i MMA som...
I dagens läge... Eller vad fan, man ska aldrig säga aldrig. Men just nu har jag fokus på annat. Så kan jag säga.
Men om 15 år?
Ja, varför inte? Varför inte?
Vad säger du om Fury Ngannou?
Fury mot Ngannou?
Ja.
Boxningsmatch.
Yes.
Eller hybridregler, jag har hört lite grann om det.
Oavsett boxning med MMA-handskar, är det boxning i en boxningsring, Fury genom vad han vill, när han vill. MMA-buren, tvärtom. Ngannou när han vill, vad han vill.
Tror du att Fury skulle kunna kliva över till MMA bara för att? För han känns ju ändå som den här personen som säger, fuck it, det är tråkigt nu, du vet, jag tjänar mina pengar, jag ger bort, eller han ger ju bort sitt gage liksom, så att han bevisar att han behöver ju inte mer än det han har, och att ibland kanske istället utmaningen som stimulerar en mer. Tror att han skulle kunna göra det, att han bara, men fuck it, jag
är redo. Han är galen, så att varför, jag tror han, det är, alltså är det någon som ska göra det från boxningsvärlden, så är det nog Fury. För jag vet att boxarna vill helst inte komma över till MMA, men är det någon som ska göra det, så är det ju Fury. Som du säger, han är lite galen, och varför inte? Men det ska vara kul att se. Hellre se det i en MMA-fight än en boxningsfight. Mycket hellre.
Ja, egentligen. Det har varit mycket. Men sen nu när Ngannou har blivit typ en brottare, så känns det lite mindre kul på något sätt.
Sant, han skulle brotta ner honom, såklart.
Men ja. Vi gör så här, vi släpper dig för den här gången. Men Anton, du och jag, vi ska mötas upp vid tillfälle och köra en special.
Absolut på.
Och då djupdyker vi liksom allting som är Anton Hellström. Är du sugen på käk? så kan du ta en sån. Om det är någon mer som vill äta så säg till dem så får de en biljett.
Tusen tack. Och tack för att jag fick komma och köra
lite. Ja, självklart. Tack. Jättekul.
Lämna över till Fernando Flores.